Solen bröt in genom det smutsiga fönstret mot Storgatan. Axberg kände hur det värmde behagligt i nacken. Nej, nu måste jag gå, sa Sofia och reste sig. Du har rätt, sa Axberg. Klockan är redan 20 över. Just då ringde interntelefonen. Sofia skyndade sig ut när Axberg greppade luren och svarade. Samtalet var kort. Axberg inträdde än en gång i rollen som försvarare av polisens arbete. Kollegorna lyssnade intresserat. Det var ovanligt att samtal släpptes in när gruppen hade möte. Tyvärr, sa Axberg. Vi har gjort bedömningen att inget brott föreligger. Om nya fakta kommer fram får du anmäla detta i vederbörlig ordning. Det måste du acceptera. Axberg suckade och la tillbaka luren i klykan. Det var kyrkoherde Ekstedt i Ljustadalen igen. Han vars mor dog för 2 veckor sedan, sa Sankri. Just han. Han har ringt nästan varje dag sista veckan. Kräver att vi ska ta tag i saken på nytt. Nu påstår han att en gammal veckaklocka tanten hade på nattduksbordet är borta. Hamrin lämnade väggen och tog ett steg framåt. Nu får han för fan ge sig. Fallet är avskrivet. Vi har inte hittat någonting som tyder på något brott. Hamrin drog ett djupt andetag. Dessutom var tanten över 90 år gammal när hon dog. Vad hände där ute egentligen? Sa Sankari. Ingenting, dundrade Hamrin. Vi blev ditkallade för att läkaren inte kunde utesluta brott. Det stod nämligen flera burkar sömntabletter på hennes nattduksbord. Läkaren trodde att hon kanske tagit en överdos. Och prällen surrade hela tiden om att någon varit inne i rummet under natten. Sankari lyfte ett frågande ögonbrin. Varför trodde han det? Fan vet. Han kunde inte precisera sig mer än så. Och på grund av tabletterna blev det en polissak, till och med rättsmedicinsk undersökning. Vad kom han fram till? Frågade Pablo. Hamrin viftade undan en fluga som letat sig in i rummet. Att tanten dog på grund av att hennes gamla hjärta inte orkade slå längre. Dödsfallet var helt naturligt. Fanns inga spår av mediciner i blodet. Dessutom fann vi inga tecken på inbrott eller stöld. Axberg tömde espresson, tänkte efter. Ärendet är korrekt handlagt, men kyrkoherden ger sig bevisligen inte. Han har hela tiden varit övertygad om att någon varit inne i huset under natten. Och den känslan har nu konfirmerats av att klockan är försvunnen. Han borde kanske hålla sig till den rent kyrkliga konfirmationen, log Sankari, påtagligt nöjd med sin egen ordvits. Besvärlig typ, återtog Axberg. Vi kan i alla fall inte göra något mer. Måste tala med växeln så de inte släpper in allt möjligt på direktnumret. Axberg reste sig och sköt in stolen mot skrivbordet. Åter till ordningen. Vi ses i eftermiddag som vanligt. Alla lämnade rummet och gick till sina uppgifter. Birgit Öberg vaknade fredagen den 2 juni av att solen sken in genom sovrumsfönstret. Försiktigt vandrade ljuset från hennes hakspets och upp över ansiktet. Ögonlocken färgades i varmt orange. Trots det behagliga uppvaknandet kände hon genast att något var fel. Hon var orolig inombords och bar med sig en känsla av dovt obehag från nattens sömn. Det var ovanligt att hon kände så. Normalt sett var hon en trygg människa som sällan ängslade sig i onödan. Nu var det något som kändes kallt och tomt inom henne. Korta, undflyende bilder ur minnet blandades med nattens drömmar till ett otydbart töcken. Hon försökte tränga bort olustkänslan genom att tänka på praktiska saker. Idag skulle hon bädda rent i sängarna och stoppa undan duntäckena för sommaren. Hennes man hade redan klagat flera nätter i rad på att han blev svettig av värmen. Dessutom vägrade han sova utan sin pyjamas. Så nu skulle hon klä sängarna i sommarskrud. Längre hann hon inte i planeringen innan oron återgrep tag i henne. Nu starkare och intensivare än tidigare. Hjärtat slog hårt i bröstet. Det var något med tystnaden i rummet som väckte hennes uppmärksamhet. Någonting saknades. Hon öppnade ögonen. Allt såg ut som det skulle. Kent låg som vanligt och sov med ryggen vänd mot henne. Täcket hade han förpassat till en hög vid sina fötter. Hon stirrade på hans rygg under några sekunder. Då insåg hon vad som var fel. Bröstkorgen rördes inte. Kents normalt suckande andning var tyst. Det enda som hördes i rummet var hennes egna andetag och hjärtat som bultade. Hon la sin hand på Kents axel och ruskade. Ingen reaktion. Axeln kändes kall och huvudet följde stelt mer fram och tillbaka när hon skakade allt hårdare. Hon ropade hans namn. Han svarade inte. Hon kändes yr. Ett svagt illamående sög tag i maggropen. På ett ögonblick var hon klarvaken. Med en kraftansträngning vred hon honom runt på rygg. Ansiktet var blekt och livlöst. Ögonen öppna och stora pupiller stirrade med tom blick förbi henne. Då förstod hon, för ett ögonblick det ofattbara. Kent var död. Vad som sedan hände har Birgit Öberg bara vaga minnen av. Hur hon ringde efter ambulans, fragmentariska bilder av två män i röda kläder som gjorde ett kort upplivningsförsök utan resultat. Efter en stund, då hon i sin förvirring börjat koka kaffe för att bjuda på, kom en läkare och konstaterade dödsfallet. Han sa någonting om en eventuell obduktion. Sedan hade han frågat om hon hade några anhöriga. Hon hade då ringt sin syster som kommit körande i ilfart och nästan krockat på vägen. Resten av dagen var en spillra av sorg och tårar. Först påföljande dygn började Birgit Öberg erinra sig upplevelserna från natten innan. Hon funderade på varifrån obehagskänslan och rädslan hade kommit. Varför hade hon varit så orolig när hon vaknade? Det enda hon kunde komma på var att hon under natten i gränslandet mellan dröm och verklighet hade förnömmit hur en skugga stått lutad över Kent. Det var en otydlig bild som framträdde, men den gav henne samma känsla av olust varje gång. Hade någon varit inne i sovrummet under natten? Kent hade varit frisk i hela sitt liv och var just fyllda 50. Visserligen var han något överviktig och rökt ibland, men ändå. Ingenting den senaste tiden hade antytt att han var sjuk. När obduktionsresultatet 2 veckor senare fastslog att Kent avlidit av plötslig hjärtdöd till följd av åderförkalkade kranskärl hade Birgit Öberg svårt att förlika sig med detta. Tankarna snurrade runt i huvudet utan att hon fick någon rätsida på dem. Ibland kändes det som om hon höll på att bli galen. Den nattliga skuggan återkom ständigt för hennes inre och till slut berättade hon om upplevelsen för sin syster. Hon hade på sitt lugna sätt talat henne till ro och förklarat att det var en normal reaktion, att det var en eftertolkning och ett sätt att bearbeta Kents död. Birgit Öberg trodde henne, gjorde sitt bästa för att glömma. Hon bestämde sig för att inte orda mer om saken. Det sista hon ville var att framstå som förvirrad och paranoid. Hennes syster hade säkert rätt, som vanligt. Allt hade bara varit en obehaglig dröm. Axberg väckte upp skärmen på sin bärbara dator. Han var äntligen klar med misshandelsärendet i Timrå. Nu återstod bara att sammanfatta fallet och försöka dra några hållbara slutsatser. Detta var hans 8:e fall av hustrumisshandel i år, och det skildes inte särskilt från det föregående, förutom att gärningsmannen hade erkänt. Efter en veckas förhör med den misstänkte hade ett medgivande krupit fram. Axberg hade konfronterat honom med flera oberoende vittnesmål samt ett rättsläkarintyg med fotografier på skadorna. Till slut hade det brustit för Lars Karlsson, som motvilligt berättat hur han misshandlat sin hustru. Axberg suckade och hoppades att straffet inte skulle bli allt för lindrigt. Själv hade han aldrig slagit en kvinna, skulle aldrig göra det heller. Han reste sig, gick bort till fönstret, tände en cigarett. Värmen dallrade fortfarande där ute. Solen hade varit obestridbar kung i flera veckor. Medeltemperaturen och glassförsäljningen slog dagligen nya rekord. Allt gick lite långsammare. Människorna var öppnare och skrattade mer. Tankarna vandrade vidare till Carolina och de 2 fantastiska veckor som passerat. Efter hennes förlösande telefonsamtal hade de träffats varje ledig stund. Havsbad, sol, hennes salta hud mot hans tunga. Axberg fimpade cigaretten. Trots allt det underbara kände han en malande oro inom sig. Det kunde bli för mycket av det goda. Senaste veckan hade Carolina i stort sett flyttat in hos honom. Rummen krympte, tvåsamheten snarare drogs åt. När hon igår hade frågat om han ville följa med på söndagsmiddag till hennes föräldrar började varningsklockorna ringa. Det vore en boja om foten direkt. Varsågod, här är hela paketet med giftermål och barn. Skriv på här, tack. Axberg sträckte på sig och gäspade. Kanske var han för drastisk. Han älskade Carolina. Skulle vara försiktig den här gången. Annars visste han hur det kunde gå. Men rastlösheten var som en feber i hans blod. Han krävde sin frihet. Skulle förmodligen aldrig kunna dela tak med en annan människa fullt ut. En välbekant knackning mot dörren avbröt hans tankar. Monica Ros steg in mitt leende. Hon var avdelningens sekreterare och navet som allt snurrade kring. Hade full kontroll på allt och alla. Och inte bara när det gällde själva arbetet. Ville man anförtro sig till någon var Monica Ros definitivt fel person. Men sekreteraruppgifterna skött hon snabbt och felfritt. Hej Johan! Axberg nickade till hälsning. Något nytt? Den här prästen har ringt igen. Och så din farmor förstås. Hon blev mycket upprörd när hon fastnade i växeln. Axberg log. Hon har svårt att lära sig mitt direktnummer. Vad ville kyrkoherden? Tala med dig. Ingen annan dög. Han hade anmält en klockstöld, sa han. Jaha, och så ville han veta varför ni inte utredde fallet med hans mor vidare. Axberg kände en tyngd av tristess inom sig. Jag förstår. Monica Ros lämnade rummet. Nyfiket iakttagande den halvöppna väska med träningskläder som stod innanför dörren. Axberg såg på lappen. Pressade ihop den till en boll och slängde den. Han orkade inte ringa till kyrkoherde Ekstedt för att ännu en gång förklara situationen. Att polisen inte kan utreda brott som bara existerar i någons fantasi. Klockstöld eller inte. Samtidigt var det förvånande att kyrkoherden var så säker på en sak som verkade totalt orimlig. Förmodligen en form av sorgreaktion, tänkte Axberg. Och tömde ett glas vatten som stod på skrivbordet. Trots att glaset stått där högst en halvtimme var den tidigare iskalla drycken redan ljum. Han undrade hur farmor hade det i värmen. Slog numret. Efter 15 signaler la han på och försökte en gång till. Inget svar. Bara hon inte ramlat, tänkte han oroligt. Axbergs farmor hade fått en avgörande roll i hans liv för många år sedan. När han var 12 år omkom hans båda föräldrar i en frontalkrock med en lastbil utanför Gävle. De var på väg hem efter en helg hos några bekanta i Stockholm. Axberg hade sovit över hos sin farmor och farfar på Frösön utanför Östersund. Han mindes att han satt i köket och åt rabarberkräm när telefonsamtalet kom. Tiden efteråt var turbulent och förvirrad. Han hade stannat hos sina farföräldrar som också fick vårdnaden om honom. Nu fanns bara farmor Rosine kvar sedan farfar gick bort i en hjärtinfarkt för 8 år sedan. Dock var det endast en blek skugga kvar av det som en gång varit hans farmor. Axberg såg henne framför sig. Hur hon på osäkra steg stapplade omkring i sin lägenhet med händerna krampaktigt fastklamrade kring handtagen på rollatorn. Rollatorn, som hon in i det längsta hade vägrat att använda. Hon kallade den för helvetesmaskinen, eftersom hon påstod sig vandra rakt in i skärselden med dess hjälp. 3 knackningar på dörren och Sankari steg in. Axberg noterade att hans kala gässa var rödbränd av solen. Det gav den annars så vänliga uppsynen ett nästan ilsket uttryck. Tjenare, sa Axberg. Hur går det? Sankari slog sig ner i stolen på andra sidan skrivbordet. Han kliade sitt skägg och plirade med ögonen. Axberg visste sedan länge av Sankaris nöjda uppsyn att han kom med goda nyheter. Eventuellt har vi hittat något i knarkhärvan. En lärarinna på Hedengrenska gymnasiet som tror sig ha sett något. Axberg nickade. En bil, närmare bestämt en svart BMW som 2 fredagar i rad cirkulerat kring skolan. Båda gångerna på eftermiddag när eleverna slutat och var på väg hem. Sankare lutade sig tillbaka och tog en tankepaus. Fortsätt. Eftersom hon känner till att eleverna börjat använda mer droger skrev hon upp registreringsnumret. Såg hon vem som körde? Nej, rutorna var tonade. Dessutom är hon osäker på om bilen någonsin stannade till. Hon stod nämligen i sitt klassrum och hade inte uppsikt hela tiden. Vem äger bilen? Vänta, det kommer. Sankare rev bort några lösa hudflagor från näsryggen. Vad som är intressant i sammanhanget är att samma bil iakttogs i samband med det stora ravepartiet i den nedlagda däckfabriken i hamnen i vintras. Då var den svarta BMWn ett av de fordon som väckte våra misstankar. Inga beslag gjordes, men vi tog in några ungdomar som var påverkade av saker man inte skäl ur farsans barskåp. Jag kommer ihåg. Alla vägrade berätta vad de tagit och hur de kommit över det. Jo, sa Sankari, torkade bort några svettpärlor ur pannan. Förbannat varmt. Kan du öppna fler fönster? Axberg öppnade samtliga fönster och släppte in luften som nästan var kvalmigare än den inomhus.